God kveld, eller hvor tid det måtte være på døgnet du velger å høre dette programmet her. Jeg heter Finn Skare, og det du nå lytter til mitt nye program, der jeg samtaler med spennende lustringer om både fortid, nåtid og framtid. Min første gjest i denne programserien født på Sørheim, bor nå på Skjolden. Norvald Hovland, velkommen til denne praten. Dermed skal jeg forsøke å være mer kjent med deg. Jeg, og jeg tror de fleste, kjenner deg best som kommunestyrerepresentant og mann med meningers mot, men du mye mer enn da. Det som vel minst kjent ved deg, da musikeren Norvald Hovland. Hvordan startet da?
Ja, det startet jo med at jeg så en annonse i avisa, at det var et trekspill til salgs ut i Sogndal, og da var det til at jeg kjøpte det.
Men hadde du noen som kunne lære deg å spille trekspill på Sørheim nå?
Nei, jeg tok et kurs, det var Henskjen, han som var trekspillfabrikant. Han hadde jo laget et trekkurs, og det korrespondansekurs, og det var det jeg tok for å lære meg noter og den slags.
Men for å gå rett på en god historie, det ble til at du bytte trekspill, og det var en strabasjøs handletur. Fortell.
Ja, det var i 52. Vi var tre stykker fra Sørheim, og vi bestemte oss for å sykle til Oslo. Og så skulle vi være noen dager. Og det var ikke enkelt der på Sørheim, vet du. Vi måtte jo i båt og over til Døsen, og vi syklet og alt sammen, og så syklet vi til Skjolden, og der fikk vi sikker på med en Lars Hauge opp Sognefjellet, for at det var jo ikke, vi greide jo ikke å sykle opp dit på den tiden. Vi hadde ikke gir eller noe slikt den gangen. Så vi kom til Sognefjellshytta, og da gikk steg med av der. Og så skulle vi begynne å sykle. Og vi hadde jo bagasje både bak og fremme på sykkelen. Og det var jo veldig uvant at det var å kjøre med dette der. Så jeg ramlet jo med sykkelen og hele greia med en gang. Og jeg hadde en sånn kordfløyelbukser som var litt si i baken. Og den røk hele veien ned på innsida av sømen. Så vi måtte inn på Sognefjellshytta og låne nål og tråd. Slik at jeg fikk hurpa sammen etter der. Og slik at det var greit å kjøre videre. Det var jo langt på dag når vi kom dit. Og vi syklet bare ned på eiendommen til Solheim. Og der en plass var det vi sette teltet. Vi fikk jo lov til det, og grunnleggere går ut etterfor. Det var ikke så mye campingplasser der nedover da. Og neste dag så syklet vi helt til 13 stasjon. Det var fint vær, vi syklet helt til klokka var 1-2 om natten. Men så, når vi teltet der, så vaknet vi til morgenen, og da rann vattnet ned til teltduken på innsida. Og det var i høljeregn, og vi stilte oss da på vegen og fikk heika med en lastebil. Og han heika med helt til vi kom til Brumunddal. Og da skulle han gå av før vi kom til Brumunddal, og det var jo høyere opp i lia, slik at det var grusvegg og alt. Og vi syklet da ned på den grusveggen og ned til Brumunddal. Og det høljeregnet, og spruten stod og hjulet, slik at vi så jo det helt at når vi kom ned til stasjonen der, og da hadde vi tenkt å ta toget til Oslo. Det gjorde vi. Vi fikk god innlogering, fordi at de hadde studentbyer på Sogn, Och där hade de i förbindelse med olympiaden i 1950 så hade de byggt nytt där uppe och så studenterna skulle ha. Så där hade de alltså system med 6 rum och en fälles köken. Och vi fick ta i bruk många rum vi hade bruk för. Och så hade man den köken och det var fantastiskt fint den gången att vara där. Och så såg man på Viglandsanlägg och Holmgolven och allt möjligt och forskjelliga ting. Men så hade ju jag planlagt att jag skulle köpa mig ett nytt dräktspel. Och vi gick då till förhandlaren där som var i närheten av Viking Hotel. Han hette Immerslund och de hade Henschen dräktspel. Och jag köpte då ett spel där. Men jag hade lite trubbel med pengar, för jag hade inte tagit ut pengar från banken då. På förhand så att jag måste ju pröva få tag i det pengar på en eller annan måte. Och det var inte något enkelt. Så jag husker jag var på universitetet och hämtade ut han Per Wike som var syskenbarn mitt. Och han studerade just där. Och han skulle vara med på postkontoret och jag skulle ta ut poäng där. De sände poäng hemåtifrån. Och så var det en konflikt eller med pengar antagligvis. Och så skulle jag få den ut av postkontoret. Det var inte något lite problem. För det var inte nog att han var med och liksom attesterade på att jag var rätt person och sånt. Så det var inte enkelt. Men efter mycket om och men så fick jag ut pengarna och så jag fick köpt detta trädspelet. Ja. Och så gick med till Prinsens gate 4. Där hade Lerum agentur. Och så spurgade mig hur tid jag kom. Jo, det var den och den dag jag kom där. Och så mötte mig upp där och så fick mig kyss med han hemma där.
Men det var inte bara tre man i en lastbil.
Jo, det med satt bak på hela tiden. Så med hade presenning över där och det var vanligt. Det hade ju fullt med varor, jag vet inte hur det var jag hade för något. Men så vi satt bak där och jag spelte på träckspelet mycket av turen. Så folk snudde sig och såg inte vad det var för folk. Så satt upp i den lastbilen där. Mm.
Men du var ju ett kort en också habil träckspelare. Vi ska senare komma in på att du reste till Oslo flera gånger och var i Oslo. Jag har hört att du gick lite i träckspellera där och fortell om det.
Ja, jag hade någon timme i Otar Akre. Och Otar Akre var ju känd över hela landet. Då på den tiden så en god träckspellpedagog.
Var det där du lärde att bli god träckspelare då?
Ja, jag ledde en god del Johan, det gjorde jag, men stort sett så måste jag bara driva med övning och släck. Men jag var ju så ivrig i varje stund att det hände ju att jag satt i 20 timmar i ett streck. Så jag var våldsamt ivrig på det på den tiden där. Jag var 15-16 år.
Och då fick du ett kort speluppdrag också?
Ja, vi var ju självskrivna, jag och han Lars Kjøtnes på Sørheim, vi var ju självskrivna då. De spelade på alla dansetillställningar där på Sørheim. Och så hände det ju, jag var andra platser och spelt då, men det var inte så väldigt mycket, men en del var jag och spelt väl i ett bryllup en gång. Och så det var så länge sedan jag var hemma så det var aktuellt. Men så började jag ju att resa till Oslo och då blev det liksom andra förhåll.
Men jag har hört ifrån folk så är någorlunda jamgamla med dig och så huxar att det är att huxa Navasetens i storhetstid så träckspelare och du var en av dig faus och fick lov till att overta ett han när han inte orkar mer om kvällen.
Ja, det var nog det att vi hade samma system, vi hade svensk system, så det heter knappespel. Och det gjorde ju att jag kunde avta, spela, hasta och spela lite grann. Mm. Men sen tog jag en liten paus.
Ja, du spelte en del av de stycken som var lite vanskligare än akkurat de enkla dansemelodierna. Ja, du.
Ja, nu var jag mest intresserad i att spela släcka melodier som Pietro Frusini och Pietro Deiro hade komponerat. Och det var ju två italienare som bägge hette Pietro i förnamn och bägge reste till Amerika i Chile på 1900-talet.
En av de samme som jeg har snakket med om dette her, sier da at du har en av de svært fraue som gredde å spille en melodi som heter Pietros Return.
Ja, jo da, og jeg spilte nok Frosini-melodier, det gjorde jeg, og likadan Pietro Deiro da. Det var jo enkelte melodier var vanskelig å spille, og andre var lättare. Men det var flotta melodier egentligen. Så jag likte bäst att spela den slags.
Du känner väl till Håvard Svensrud då?
Ja, jag känner till han. Så han är ju lever ju av att spela träckspel.
Ska man höra han spela den här Pietros Return nu?
Ja, det kan vara rätt.
var Pietros return da, Norvald Hovland. Kjenner du han att igjen?
Ja, det ikke vanskelig å kjenne den.
Du spiller han gjennom til selv også?
Jeg spiller ja. Ikke så mye nå akkurat.
Men har du trekspill, så du vil teke frem noen gang?
Ja, men jeg har vært så lenge vekk ifra da. 2008, da fikk kona mi slag. Og da lå hun på intensivavdeling på fordel lenge. Og jeg var her så mye da. Og dermed så kom jeg rundt vekk ifra trekspillet. Jeg var voldsomt mye i Førde, og så var jeg av og til hjemme en liten kort tur. Og da orket jeg ikke å sitte meg ned og spille trekspill. Og så reiste jeg til Førde etter og var her og svevet mellom liv og død akkurat på den tiden. Og da var jeg der mye. Så slik at jeg kom helt av. Ja. Og jeg begynte ikke å spille etter. Nå det 13 år siden. Jeg har ikke spilt noe særlig. Etter den tiden. For at det så tungt å ta dette ifra. At du har glemt alt sammen. Du kan begynne helt på nytt av det. Og det veldig tungt. Og nå jeg såpass opp i året at jeg tror ikke jeg greier å trene opp. Jeg håper at det slik som var.
Men nå har jeg lyst til å snakke med deg om det som rundhåndag kan kalles for yrkeskarriere. Det var bestefaren din som tok med seg Beri som stod at igjen og båten gikk til Bergen bort på Sørheim og så til slutt vart Lerums og til Sogndal og så nå Norges største syltetøyprodusent. Var dette noe tema i barndom og ungdom på Sørheim?
Ja, vi hørte jo om det. Og det var jo bestemor som begynte å kokte saft og disse beri så stod at det. Og det var jo godt gjort egentlig. Mor mi som da var ja, hun var jo født det året. I 1907, da dette skjedde, da var hun født den 18. mars om våren, og så om sommeren, så måtte hun bestemor sette i gang med dette der, produksjonen der. Og hun hadde jo, hun Helga, som var 2 år eldre. Hun var 2 år altså, og så var hun ESP-barn. Da var slik at hun det var ikke enkelt for henne å greie å få tid til dette der. Så det hørte vi om. Og han bestfar hadde jo butikken også før krigen, men han slutta jo til krigen og stengde butikken da.
Det var jo barneskole på Sørheim i de dager, rekna jeg med. Og han gikk vegen etter barneskole?
Nei, jeg var jo lei av å være skole, så jeg gikk ikke mer enn 7 år der. Så når jeg gikk for presten, så rodde jeg over fjorden og var på disse timene der. Jo, og noe mer hadde jeg ikke den vinteren. Jeg hogg litt ved og forskjellige slekting i skogen. Og så var det jo til at jeg reiste til Oslo da. Og uten jobb. Og fikk med meg noen kroner da, hjemme ifra. Slik at jeg skulle greie meg en stund der. Men jeg hadde jo lyst til å begynne på et gartneri. Det var det jeg hadde som mål, men det var veldig vanskelig i de tider der. Så jeg fikk jo aldri den jobbet som jeg ønskte den gangen. Så når jeg var har varit i Oslo en 3-4 dagar släck och begynt att bli närmare black, så måtte jag ta det som var ledigt. Och jag var på arbetsförmedlingen i gamla rådhusbyggningen i Oslo i Rådhusgata. Där hade jag en lämmeriksavdelning och jag var där och prövde få jobb, men aldrig kom jag på något gartneri. Så jag tog första jobben som svejser i Röken på en gata. Där var jag i 4-5 månader eller något.
Ja, och svejser, då är det inte svejsar, men alltså gasarbetare.
Ja, gasarbetare, men var på fjösen då. Och mjölken går den slags att göra.
Men det var alltså inte något gartnare av dig förrän att du i vuxen ålder väntade på Sörheim. Men hur inte fann du på en i Oslo för att
avgå? Nej, jag rätt hemma tror jag. Jag hade varit 4-5 månader. Och så är jag hemma till en stund. Och så reste jag till Oslo och skulle pröva att komma mig på ett gartneri, men det gick ju inte. Och så när jag var blackare så måste jag bara ta en annan jobb. Och det var på en större gare i Spielberg vid Glomma, vid Solbergfossen. Där var jag i sommarsäsongen och var med på slotten där och jag vårarbetade och allt möjligt. Jag brände mig på ryggen också, tunna turnips där. Och då hade vi sådana före. Det var väl 250 meter långa. Och jag klädde av mig för att ha gått där. Och var allt för länge i sol i. Släck att jag, omtrent så hela ryggen och kinnen var löst alltså på ryggen på mig. Ja. Och jag brände mig förfärdligt där. Men eller så var jag ju där om sommaren och så etterpå så reste jag hemma och var med i slotten hemma och det året. Men så gick jag att en gång till Oslo. Och samma mål hade jag, men det var inte någon hjälp i. Och då måtte jag till slut ta en jobb i Oslo på kellnerlärling då. På det nya hotellet som var byggt i Olympiaden. Det var Viking Hotel. Det var byggt i Olympiaden i 1952.
Så du var kellnare alltså?
Ja, jag var kellnare då. Och det var ju förfärlig övergång. Och det spurde ju mig efter på klassen var jag. Och jag gick ifrån och var svejsare och försyna kyden med mat och till att försyna folk med mat.
Men den här gartnardrömmen, den inbefattade Sörheim och inbefattade att det var där du skulle utöva gartnar kunskapen.
Ja, jag hade nog dröm om det en gång att jag kanske skulle byggt upp något sådana drivhus och där på flaten där ja, på Hovland. Jag såg för mig där så för att jag körde ju med tåget till Oslo och då såg jag drivhus där på Ramstadsletta i närheten där. Där gick tåget rätt förbi och där stora 10-15 drivhus. Och där såg jag för mig egentligen att jag kanske kunde greja att bygga upp något släkt. Men det har nog inte varit det. Mm. Men det var det som drev mig kanske. Mm. Mm.
Men lite kort så vi inte du i anläggsbranschen och
ja, efter att jag var i Oslo där så kom jag till att jag skulle gå vidare på skolan och då gick jag på Voss då. På gymnasiet 4 år. Var färdig där så skulle jag i militäret på, jag skulle vara i marin. Men det var ju en kort process då. Jag var på session och gick igenom all slags kontroller där i hela vägen. Till slut så kom det en som skulle bestämma lite mer än de andra. Och då hade jag några röntgenbilder som jag hade fått ifrån Bergen. Där jag hade plagat med ryggen. Och det kom av det att jag hade sån bihulbetändelse. Och han lägen på i luster, han ville inte ha mig liggande i luster då. Han tog det inte då. Så han sände mig till Bergen med taxi. Och då körde taxien på sjön där ute i Kvam. Och det var is vintern. Och isen, han var så stark att han helt bilen då med detsamma. Slik att jag fick komma mig ut. Det var ju flera folk med i bilen. Det var ju mor mig och syster mig. Och så syster Borger. De var med i bilen. Men då när jag körde ut före där så då kände jag inte något mer till bihulbetändelsen. Den försvann fullständigt. Och jag for upp, jag låg ju i korgra in i bilen. Den taxin var till att de förde i sjukkorg in genom bagagerum och in hela vägen. Och jag låg i den korgen där. Och så då när de körde på fjorden då måste jag prova att göra enkelt för att komma ut. Och då letade jag upp dörren. Han låg ju på sida den bilen där. Så jag måste ju ta dörren rätt upp och ut och stå på mellanmaxlingen där också i bara nattöj. Och så fick jag leta upp framdörren och så att jag fick ut det folk där. Och bilen han gick heldigvis inte igenom isen för ett att det hade kommit ut.
Allvarlig olycka alltså.
Ja.
Ja.
Men jag fick nog kyst av att komma till Bergen och så då var det fick sån ilt i ryggen ett par dagar efter kom på sjukhuset. Och det var förfärligt ilt. Men det var inte hjälp i samma gång jag sa. Så det var ingen som trodde ett ord på det jag sa. Jag trodde inte. Jag trodde bara klagde. Och jag fick inte smärtestill eller någonting. Och till slut jag sa det att jag må ha smärtestill. Ja då fick jag nog tabletta. Men det var antagligen lag av kvetemjöl. För jag märkade inte någon skillnad. Så det var helt, helt in. Men han där överlägen, han trodde inte ett ord på det jag sa och jag ville på röntgen men det var inte snack om. Och jag låg helt efter att jag gick och väckade sig själv. Det där. Och då kom han på att jag kanske skulle sända mig på röntgen. Och så sände han mig på röntgen och så fann jag ut att det var en förskjutning av ryggvirvlet på 5 mm. Så det var det som gjorde att jag hade så illt. Men jag har ju heldigvis kommit billig ifrån det etterpå. Jag har inte haft så väldigt mycket plaga med det. Ja, då slapp jag undan av militär på grund av det att röntgenbildet jag hade och en som spurrade och vill du vara fri? Ja, sa jag. Och så plötsligt så hade jag 1,5 år till disposition så jag inte hade tänkt det skulle vara någon annan plats än i militäret.
Och då satt en gymnasiast på Sörheim.
Där satt en gymnasiast där, ja. Och så han skolchefen, han hade plunder för han hade inte fått lära till framhållsskolan i Luster. Och så fick jag jobben med en gång då. Så då var det problemet löst.
Så du har varit lärare då alltså?
Ja, jag var lärare där och så var jag lärare året efter för jag sökte 2 jobb uppe i Nord-Norge då. Och där var det ju ändå lättare att få jobb. Och jag fick bägge jobben som jag sökte på. Så valde den på Senja då. Och där var ju Hon så senare blev kona med, hon var på samskolan på Senja. Och vi började kända där. Och så när vi skulle hemma där så köpte jag en motorcykel, en Tempo 175. Och så körde vi därifrån och norr över först, för vi tänkte vi skulle på Nordkapp. Men det var inte något av, för det var dåligt väder, så vi kom bara till den färjeplatsen där färjan gick till Nordkapp den gången. Och så snudde vi där och körde till Karasjok och till Finland och Sverige och till Oslo. Mm. Och då har vi kört 400 mil från Senja till Oslo. Så vi brukte väl 8-10 dagar, tror jag.
Ja, etter da, da begynte du i arbeidserfaring i Oslo. Hadde du da bestemt det for hva du skulle bli?
Ja, jeg var voldsomt ivrig på sånne maskiner, sånne store bulldozer og kjøvler og alt mulig. Det tykte jeg var svære greier. Og så tok jeg en jobb i et grustak der i Drammen og fikk kjøre kjøvel der. Og senere Så da begynte jeg jo med anlegget i Vegli, det var i nærheten av der så Bjørg var ifra, i Numedal. Og så fikk jeg jobb på Høyer på et anlegg i Halden. De bygde en ny fabrikk til Søgbruksforeningen der nede. Og der kjørte jeg kran, sånn bygningskran. Og så snakket jeg med han, sjefen der, om at jeg gjerne ville over til Vegli, for jeg visste at Høyre hadde fått den jobben som til kraftverket i Vegli. Og så kom jeg dit og fikk være med på arbeidet i tunnelen og lasting med kjøvel og greier. Så det var jobben som jeg hadde da. Da var jeg allerede bestemt at jeg skulle til Sverige og gå på teknisk skole. Der. Så jeg hadde jo bare tiden frem til august, var det vel.
Men det var vel gode penger å tjene på anlegg i deg i tida også?
Ja, det var tida. Jeg var veldig heldig der. Vi var med på en akkord i tunnelen der. Så og jeg, vi var jo bare to stykker som kjørte sjovel der, så vi delte døgnet. Og det var jo også med timer, så jeg hadde jo en lønning der. När jag reste till Göteborg som gick många år för jag fick maken till lönning.
Ja. Så du finansierade utdanningen med en sommar på anlägg?
Nej, men jag var ju, det hjälpte ju till mig. Ja. Jag hade ju lån och stipend och sådana ting som vanliga. Mm.
Och då var du ingenjör?
Ja, då flyttade jag hem och kom till Lier. Jag var 2 år i Lier kommun. Och så var jag 2 år i Buskerud vägväsen och var på byggherre sidan då. När de byggde motorvägen mellan Drammen och tunnelen där uppe i Lieråsen. Mm. Så där var jag i 2 år. Så etter hvert da, så kom jeg meg over til en entreprenørfirma i Brumunddal, og der var jeg i 4-5 år. Mm. Før jeg begynte, jeg Henriksen, da hadde jeg hørt om at de skulle kanskje bygge oljeplattformer i Gøpne. Det var faktisk noe de snakket om den gangen. Og så tenkte jeg å prøve å komme meg over i det firma slik at jeg er klar da hvis det blir noe av dette. Og jeg begynte der i 74. Og da regnet vi på forprosjektet på Lærdøla. Det var å bygge en bru opp i Lærdalen og vegen opp. Det liksom var et forprosjekt før selve anlegget. Og så var jo vi så heldige at jeg Henriksen hadde beste anbudet, og dermed så fortsatte vi der fra 75 og utover til 78, eller hva tid det var. Så hadde jo mange år der. Vi bygde Vassverket i Sogndal også. Då äter med färg i Lärdal.
Men så var du väl daglig lejar för en slags entreprenörsammanslutning?
Entreprenörens ja. Utbyggningssällskap.
Ja, ja, ja.
Så det var EU. Så jag var daglig ledare i EU.
Ja.
Vi läggde ju ut maskinen till Timbris på anlägg i Österland.
Ja.
Men så tog vi på oss självständiga uppgaver.
Ja.
Och det med största jobbet vi hade, det var ju flygplatsen i Fagernes.
Oh, ja.
Ja. Så vi var med på den då när de skulle bygga en med 800 meter eller kortare banhavel. Jag husker inte hur långt men det var. Men så bestämdes för att de skulle ta in stora fly.
Ja.
Och så måste de ha ny entrepriser. Då.
Ja.
Och då fick jag med den jobben. Och då var jag med färdig med jobben vår. Och så regnade jag på en annan.
Mm.
Och det var ju chipstunneln vi satt. Det regnade på den. Och det var en skicklig jobb alltså. Vet du hur mycket det var? Det var 200 miljoner den gången.
Ja.
För att det var en annan profil och en nu.
Ja.
Nu är det ju snack om miljardbelopp. För att, att han blev ju mycket större så nu går ju Hurtigruta till Nord-Norge.
Ja.
Den kan gå igenom där.
Ja.
No, det kunde inte den på det som jag var med på. Men det fick inte det finansieringen. Så jag hade ju fått jobben.
Ja.
Visst jag hade rätt till finansieringen.
Ja.
För mig låg inte. Men var 5 miljoner under Selmer var det väl.
Ja.
Ja.
Mm. Jag tror vi må ha lite mer musik. Vad har du lyst att vi ska spela för lyttare nu?
Ja, jag har en kar som jag hör gärna på YouTube. Och han heter Alexander Rustevich. Och en av de melodierna han spelade är Ungarsk dans nummer 5 av Brahms. Och där, det är en egen teknik han brukar där. Så kan lägga märke till att det är inte bara själva melodien som blir spelt, men att det blir lite extra. Där. Han Rustevich, han började att spela när han var 5 år. Och han var inte gammal i karen förrän bestämdes för att han vill bli världens bästa på träckspel. Och det är väl mycket som talar för att han har nått målet sitt. För han är vanvittig god. Och kan ju höra klassna spela Ungarsk dans nummer 5. Thank you.
Ja, Norrball Hovland, då var med hemma tillkomna då med anläggsarbete och på heimetrakten. Och då fick ett kort lustringaren höra han Norrball Hovland som politiker och ja, meningsyttrar i alla riktningar. Du var väl första högerman?
Ja, för mig hade inte något framstegsparti i Luster. Och då var ju högerledare närmast du kunde komma.
Det var slik att det var egentligen FRP du yngste och var det du stände
ja,
på?
Ja, och det hände ju när jag uttalade mig våldsamt med stor i käften att, att vi sa att han där han passar nog bättre i FRP än i högre. Ja.
Men du var ju en friske debattant i kommunstyret i många, många forskjellige saker.
Ja, jeg har også ikke så mye til det nå.
Du har alltid likt å snakke tydelig.
Ja, det kan jeg jo si.
Har du fiender på grunn av det? Har du noen som ikke liker å møte deg?
Nei, det tror jeg ikke så veldig på akkurat, men det går nå litt tett for å se samme tid.
Og etter kort så kom jo Jostrals utbygging i, og der var det jo to fronter her til de grader, og da var det mye debatter om, ikke minst om valg av alternativ, og der var du skrekkelig ivrig. Var det fordi at du liksom var litt fagmann på i tema også, eller var det mer samfunnsinteresse som gjorde at du var så ivrig der?
Nej, men det var klart att den stora utbyggingen i Jostral, den ville ju gett våldsamma intäkter för kommunen. Och kanske andra ting också. Det var ju snack om den Hansbygdvägen då den gången. Och det kan ju gå till att den kommer den gången visst att det har gått det stora alternativet. Men där var det ju mycket som skedde. Det var ju ett extraordinärt engagemang där uppe för att berga förbeställen som vi sa. Förbeställen var ju inte någon aktiv stöd på den tiden där. Det var ju slutat någon år för med stödsdrift. Men så var det planen om att det skulle komma en synfaring med Osurli igen som då var den som satt som statsråd för och bestämde mycket av detta här, hur slags utbyggning det skulle bli. Och för hon kom där så blev det ju arrangerat ett upplägg där så att förbeställ skulle se ut som en skicklig aktiv stöll. Och det var massor kyr där och det var mjölkespann på väggen och på stöldsbordet och allt möjligt. Och det är klart att när Surlien då kom i strålande vär och såg det här då kunde man ju gätta gå väg där bara. Så det var ju fel utbyggning i mitt kön.
Jag menar du att akkurat den där turen till förbeställsgrandaden var avgörande för resultatet så vart?
Ja, det är alltid släck när en kommer statsråd. Det har ju sett nu senare tid och de kom ju till Jölster och där klagde de på att nu var det så våldsamt med skrevfaller där och allt möjligt. Och när Liv Signe Navarsete kom där och fick kaffe och vafflor, det är klart att det då satt pengarna löst. Och där fick de då bevilja så mycket att de kunde bygga resten av sträckningen ifrån Lunde och till Tjej med tunnel. Så att förr var ju det gick en lång tunnel ifrån Lunde och halvvägs till Tjej. Men nu kom ju resten. Och jag syns nog det att kanske det hade grejt sig utan tunnel därför att De har ju byggt ras och byggt allt möjligt där som det värsta skreden kom. Och ellers så är skogen så frodig och livskraftig där att det kanske känner att det är farligt för att det ska bli snöskred där när skogen växer så gott som gör det. Men samma där, det visar sig alltid att hvis du är heldig med ett släkt upplägg med syfari så sitter pengarna löst.
Följde du alltså ett stort nederlag i kommunstyren och du tappade avstämningen du och det var väl halva kommunstyret minus en, vad heter det
då? Jag var avgjort med akkurat en stämma.
Men nu ska man göra ett långt skritt fram för det att det är väl kanske släck att det nästa stora som har skett i Luster kommun, den stora investeringen som har skett i Luster kommun, det är ju på Skölden då. När Röysi kom till Skölden, då var kanske ett chock för enkelte ett kort. Och du var mitt uppe i det där.
Ja, jag var väldigt intresserad i att Röysi hade tänkt med det där köpet han gjorde med bryhuset på Skölden. Det var ju bygdelaget som hade ansvar för det där. Och det hade ju kostat nytt tak på bryhuset så att det inte skulle förfalla. Och så var det inte så enkelt för dig att driva med dugnadsarbete för att få vidareutveckling där. Så det lyste ut detta bygget till salgs. Och då var det att Röysi kom och bo på det. Och då när jag hörde om det så var jag en tur till Oslo och besöka någon av sönnen våra. Och då när jag var på Sokna så ringde jag till Röysi och så sa jag att jag vill gärna komma och prata lite om forskjelliga ting. Och då, ja, det måste bara komma. Och han, då satt med på garden alltså i Hønefoss och snackade om allt möjligt, om möjligheter han hade till. Och han hade ju några tankar om några boer som han skulle bygga den gången. Och det fick han höra om och det var intressant.
Ja, och det vart boer och det vart mera boer och det vart kruskaj, men har väl följelsen av att Röysi inte hela tiden följde sig lika välkommen på Skölden?
Nej, men han investerade ju för 150-200 miljoner där och han spurde ju inte något sälle stötte. Riktigt nog så sökte han om något tillskott till kajen då, men släke kruskaja, de blir ju aldrig byggda av private. Det är ju alltid det offentliga som bygger dig. Så han Röysi, han öppnade ju pengarboken gott då han byggde den kruskajen. Och samlades med alla hytter som han byggde då, den gången.
Jag menar då att Sjöldingarna utnyttjar det de kan utav Röysi i sin välvilje.
Det var inte Sjöldingarna som bestämde det där, så det var ju Mjölk och Slöts välvilje det var ifrån kommunens sida. Och där var ju inte Röysi alltid lika förnöjd. Och han började med planerna sinom gondolbana. Då var det ett projekt som aldrig har sett, någon har sett maken till Norge. Det var ju gondolen på ställelse med plats till 60 eller 80 personer som han planlade där. Och det var ju ingen plats i Norge, det hade något liknande. Och då han la fram planen sina så heter det väl sig att Innovation Norge var villig till att vara med 25 miljoner. Och de hade störst tro på projektet i Skölden. Då var det begynt att snacka om tillsvarande projekt i Stryn. Men de var väldigt nöjande Och väldigt osäkra på om det skulle tåra och börja med detta. Och då sa väl Innovation Norge att de hade mest tro på att det projektet blev genomfört. Släcks och planlagt i Skjolden. För då hade de sett att han hade Røise hade brukt kanske bortemot 200 miljoner för. Och inte spurt om särskilt mycket stötte. Och så hade han planat om nya ett par hundra miljoner. Och då var de säkra på att det här hade varit genomfört. Så, men kommunen var ju frånvarande. Helt frånvarande. Ordförare, rådman och näringschef, de hade ju inte sagt ett ord. De öppnade ju käften i helt att mens detta pågick. Och det är ju helt det är rätt och slett en skandal. För att det är inte vem som helst av kommunen i Norge som får besöka en investor som vill först investera 200 miljoner utan att särle och spörja efter något stötte. Och så tillbyr han sig nya 200 miljoner. Det är inte många kommuner som säger nej till det. Så nu tar väl inte lust till det. Nej, men de säger heller inte ja. För det var helt frånvarande. Och jag... Jag brukar säga det i alla diskussioner att Voss var ju ute för liknande. De hade i gondolbanan lite i haj som de ville förändra lite på och flytta påstigningen till centrum i Voss. Och då kom den banan att gå över ett tomtefält. Och då var det någon som spurgade ordförande, vad menar du om detta då? När dessa är i tomtefältet klagar och de vill inte. De menar det är världens undergång visst han kommer. Ja, de måste expropriera då, sa ordförande. Alltså, i tals syn så skulle projektet genomföras. Och det var inte något fnuggat vill i helt att. Men här... Här manglar med den initiativet ifrån ordföranden. Så det var manglande initiativ ifrån kommunen som gjorde att det inte blev något av. Mm. Det var en skandal.
Ja. Vi må tillbaka till dagens situation på ett vis. Du har snackat om det att du i ungdomen inne i Oslo gick runt och drömde om att få jobb på gartneri och bli gartner och få kunskap om det här. Var det där så slå ut att igen när du i vuxen ålder plantade ut bär på gardenen på Sørheim?
Ja, det var nog möjligheten att jag kunde kombinera. För jag regnade inte med att jag kunde leva av gassbruket, så måtte jo ha jobb utenom. Og da jeg begynte jo å plante solbær først, som jeg banket deg og banket greinene der og ned i en balje og hadde med sorteringsmaskin som jeg sorterer deg slik at de med greine for blad og kvister og sånne ting. Det drev med meg i lenge. Men så kom ju dessa automatiska plockmaskinerna då. Och då plantade jag dig på Östlandet tusenvis av mål med solbär. Och det nyttade inte att konkurrera med dig med den bankmetoden och den måten med dyrka solbär. Så vi måste börja ge oss. Och så... blev det då till att med planta bringebär i stan.
Och då, efter kort så byggde du upp egen frys och hela packen där. Så så var självförsynt med alla tjänste.
Ja, det gjorde jag. Så vi hade en stor farm den gången i förhåll till alla andra.
Lerumskaraden, Lerumsbröden till Sångdal är ju kökenabaden din, och du har säkert haft god kontakt med dig och Björn och tiden. Hade Dan och med att göra att du satsar på bär? För det har ju bruk för dig.
Ja, det kan säga att vi har ju haft en avtal om att jag kunde leverera dig producerat till dig då. Och det har nog inte varit något skriven avtal egentligen. Det har varit en oskriven avtal. Mm. Så det har nog gått grejt.
Och de har nog haft Sörheim i sitt hjärta där ju uppe hela tiden. Jag har inte glömt hur det kom ifrån.
Nej, det har inte det. Så det har ju kostat på mycket det för att få sika i stand landhandeln och safthuset som då blev byggd då i starten.
Men det är inte till att komma ifrån. Du har nämnt för att för många år sedan nu så fick Conor i slag och vart plejepatient. Då var det väl inte så enkelt att vara aktiv i arbetslivet när du hamnade i den situationen?
Nej, men jag var ju begynt att komma i pensionisternas vecka. Då, så jag hade ju anledning till att vara besöka och gå dag.
Jo, men, ja. Men garden, den där står nog där utan att ha någon andra till att styra han.
Ja då, men jag hade ju hjälp från polska pluckare och det var ju till kvart blivit gott kända på garden och de visste vad de skulle göra så jag tänkte att jag kunde alltid vara väckig lite grann. Och det gick lika gott om jag var väckig. Men jag har ju drivit och haft ansvar för det mesta helt i 2019 då.
Ja, för nu är det en ny generation som är intresserad i bärdyrkning och gastdrift.
Ja, han har varit med och hjälpt. Han är äldste man bland dig. Fyra söner, ja. Och han har ju då lite varit att täcka på sig uppdrag i det fag han kan. Ja. Han har ju täckt fri och varit med här nu ditt år här i säsongen. Från april och ut till och med september.
Ja, Norvald Lovland med han. Pratt om mangt i den här tiden med har sett det här. Vi kunde säkert sett det våldsamt mycket längre, men nu tror jag faktiskt vi må ge oss. Men lite mer musik må vi höra också. Vi borde säkert ha hört mycket mer musik, för du är ju musikintresserad generellt, verkar det så. Vad vill du höra till slut?
Då vill jag höra en solist som är i världsklasse, och det är ho Valentina Lisitsa, och hon är också från Ukraina, liksom han Rustevich, och hon spelar bland annat, hon var i Royal Albert Hall och spelade den Ave Maria av Schubert, och den kunde jag tänka mig att höra. För där spelar hon två melodier samtidigt. Så det är ett mästerverk.
Tack för praten, Norvald Lovland.